Välkommen till Juridisk Publikations nya podcastserie JP diskuterar. I 8 avsnitt framöver diskuterar vi juridiska frågeställningar med kunniga jurister. Så avsätt en stund och låt JP ta dig med in i den juridiska debatten.
Hej och välkomna till det första avsnittet av Juridisk Publikations nya podcast JP diskuterar. Idag ska vi diskutera sexualbrottslagstiftningens framtid, om den bör förändras och hur i så fall. Jag heter Sara Hovi och jag sitter här med professor Petter Asp och professor emerita Madeleine Leijonhufvud. Hjärtligt välkomna.
Tack så mycket.
Tack.
Regeringen meddelade i slutet av januari att de ämnar tillsätta då en ny kommitté för att igen granska våldtäktslagstiftningen. Bland annat ska man då på nytt då överväga om det är tvång eller brist på samtycke som ska vara liksom grunden för brottet våldtäkt. Det här är ju inte första gången som kravet på samtycke har diskuterats. Senast var det väl i SOU:n från 2010:71. En samtyckesreglering innebär ju också att man måste i så fall diskutera vad ett samtycke är. Vad medför detta för komplikationer enligt er mening? Vem vill börja?
Ja, jag kan ju börja med att säga att vi är ju inte på något sätt ovana vid att ha bestämmelser i vår strafflagstiftning som handlar om att det inte finns tillåtelse. Mm. I vanliga fall uttrycker vi det med ordet olovligen. Så är det till exempel när det gäller hemfridsbrott. Att även om man har släppt in någon i sin bostad så är det ju så att det är straffbart som hemfridsbrott om den här personen vägrar, inte går när man vill köra iväg den. Och då står det olovligen. Här har det diskuterats vad under en sorts samlingsbeteckning, samtyckeslagstiftning, hur det här bör vara. Och en enkel variant är naturligtvis att man använder ordet olovligen. Men i de förslag som finns så finns det ju några olika formuleringar.
Du, Petter, har passat att det är positivt till exempel det här frånvaro av tillåtelse som också nämner i den här SOU:n. Ja. Finns det någon skillnad från det här begreppet, från ordet samtycke?
Ja, som utredningen själv påpekar så, eller framhåller, så kommer man kommer fram till att man inte ska införa en ren samtyckesreglering i ett avsnitt. Sen säger man att den nuvarande regleringen som vi har idag bör kompletteras med en bestämmelse om sex utan tillåtelse. Och det som gör att den regleringen skiljer sig från en ren samtyckesreglering är att den, dels genom lagtexten utan tillåtelse, ger uttryck för vad som i huvudsak ska omfattas, nämligen fall där någon överhuvudtaget inte har givit en tillåtelse. Sen säger man också att det ska omfatta vissa fall av sexuella bedrägerier. Men det centrala är att man har utpekat vissa fall som man menar ska omfattas av regleringen. Det vill säga man har tänkt igenom vad är det som ska omfattas av det här. Och man ger uttryck för det i lagtexten. Det är där problemet ligger med en ren samtyckesreglering, att den lämnar gränsdragningen till domstolarna, och det tror jag vore olyckligt på ett område som det här.
Du menar alltså att det fortfarande ska vara upp till domstolarna att se på omständigheterna i fallet och liksom tänka att var har varit samtycke i den här situationen?
Ja. Och det finns ju en sak som är enkel som alla förstår, det är att om man inte har givit tillåtelse då har man inte samtyckt, det är inga problem. Nej. Men det finns många fall där folk säger ja till saker och ändå inte kan anses samtycka. Och här finns det en flytande skala där någon bör ta ställning till vad som ska räknas som samtycke och vad som inte ska räknas som samtycke. Och det ansvaret menar jag att lagstiftaren bör ta på det här området.
Ja, Petter, du nämnde 3 gånger nu ordet en ren samtyckeslagstiftning. Mm. Och det är ju, för att man ska förstå vad du då menar, så måste du förklara, vad är det?
En ren samtyckeslagstiftning är en lagstiftning som reglerar hela det här området för sexuella övergrepp med en hänvisning till icke-samtycke, eller som i ditt förslag till icke-frivillighet. Och då har man liksom det att hålla sig till.
Mm. Men det betyder inte att man inte tar hänsyn till våld och hot och hjälplöshet, menar du väl? För att det finns ju inte, något sånt förslag finns ju inte.
Alltså, nej, men det betyder att det är rent i den meningen att skillnaden mellan tillåtet och otillåtet bygger på det här ordet frivillighet eller samtycke.
Ja, gränsen går alltså mellan vad som är brott och inte brott. efter om den andra ville vara med om det här eller ej.
Ja, det går på det här rekvisitet enbart, så att säga.
Men naturligtvis i de fall där det föreligger våld, hot eller vederbörande sover eller medvetslöshet, så är det ju klart att
ja, men det inte blir fråga om det. Att de ska omfattas, det, ja, det är alldeles uppenbart. Det är vi helt eniga om.
En del av den andra kritiken som har framställts just mot en samtyckeslagstiftning är ju till exempel att den målsägaren då skulle liksom bli mer utsatt i rätten av till exempel integritetskränkande frågor. Hur ser du, Madeleine, på det?
Har
du
någon gäller ju antingen man har vad nu Petter och utredaren kallade den ren samtyckeslagstiftning eller utredarens förslag. För att så fort det blir fråga om straffansvar för sex utan tillåtelse, så kommer ju de här frågorna upp. Och som jag sa inledningsvis, så har vi ju klarat det i andra sammanhang där det handlar om ett helt normalt beteende, som till exempel att låta någon komma in i sin bostad, men där man sedan säger nej, du får gå, jag vill inte ha dig här, och då är det olovligen. Jag ska gärna lyssna till vilka problem som kan förekomma när det gäller just att någon visar att den inte vill vara med om sex. Och framförallt vill jag gärna höra just närmare bestämt, vad menar man det skulle bli värre för en målsägande i ett brottmål? Vad är det för frågor som skulle ställas nu men som inte ställs då, men som inte ställs nu idag? För vi vet ju att det är väldigt upplevs som oerhört jobbigt att vara målsägande i ett mål om sexuellt övergrepp.
Så är det naturligtvis, att det också idag ställs frågor om målsägarnas beteende och så vidare. Men genom att bygga vidare på den reglering vi har, en medelreglering kan man kalla det, som tar sikte på de medel man använder eller utnyttjar, så gör man så långt det är möjligt så att fokus hamnar bort från offret. Det blir, alltså det som i första hand är relevant enligt en sån reglering som har idag, blir ju vad han har använt för medel, hur han har hotat, hur han har använt våld, hur han har utnyttjat hennes utsatta position. Det finns självklart är det så att även med en sån reglering så kan det ställas frågor om offret, eftersom samtycke negerar tvång, det negerar så att säga de rekvisit som ska vara uppfyllda. Men det som tillkommer med en ren samtyckesreglering, det är ju att det innebär närmast en rättslig anvisning om att fokus ska ligga på offret. Det innebär att offrets samtycke eller icke-samtycke görs till rättsfaktum, som är det enda avgörande. Och det är nog så alldeles riktigt att man kommer aldrig ifrån den biten, men det skulle accentueras av en samtyckesreglering.
Jag håller inte med riktigt om detta, därför att om det man har rekvisitet utan tillåtelse och kvinnan hävdar att hon bestämt sa ifrån, det här vill jag inte vara med om, och det finns ingenting i situationen som tyder på annat än att det kan vara så, det kan också vara på det här sättet, då måste rimligen frågorna ställas till den tilltalade. Vad var det som fick dig att tro att hon ville det? Och de frågorna ställs ju inte idag, därför att det spelar ingen roll om inte dörren var låst, det inte var en särskilt utsatt situation. Men det grundläggande problemet, eller felet skulle jag vilja säga, med en lagstiftning som fokuserar på medlen,
det är ju tvång.
Ja, eller utsatthet, ja, medvetslöshet, så är ju att det per definition inte kommer att täcka alla fall. Det blir alltså ett område som inte är straffbart. Och det är ju att någonting som vi ändå, även jurister, måste inse, att den här frågan måste man ju inleda med att fråga sig, vad är det som är så skadligt och så straffvärt att det bör vara kriminaliserat? Och då kan man inte med öppna ögon lämna situationer utanför.
Madeleine säger att en samtyckesreglering omfattar alla fall, medan en medelreglering inte gör det. Och det är en sanning som är sann bara om man ser till ytan. Därför att det är så att det finns ingen nödvändig omfångsmässig skillnad mellan en samtyckesreglering å ena sidan och en reglering som bygger på vidare på den vi har idag, alltså en medelreglering, och den andra. Och det beror på att också samtyckesregleringen måste fyllas med innehåll. Någon måste dra gränsen för vad som ska omfattas där, och någon måste dra gränsen för vad som ska omfattas av en medelreglering.
Kan du förklara lite bara då, vad är det för ytterligare medel som du skulle kunna ange utan att komma in på medlet bristande samtycke och ändå täcka alla de här situationerna?
Nu är det ju så att tittar man på förarbetena till den reglering som gäller idag, så skriver man där att det ska omfatta fall av sexuella bedrägerier, det ska omfatta överrumplingsfall, det ska omfatta fall av passivitet och så vidare.
Tycker du att det är text av lagtexten? Du och jag är professorer i straffrätt och vet att legalitetsprincipen gäller. Man kan inte utvidga lagens straffbara området genom motivuttalanden.
Jag tycker, som du har gett uttryck för tidigare också, att det hade varit bättre om man hade genomförts den här utredningens förslag om sex utan tillåtelse. Men de fall som inte omfattas av dagens reglering börjar framstå som mer eller mindre teoretiskt konstruerade.
Ja, men då är vi ju väldigt överens, Petter. Jag tycker också att just det förslaget ska genomföras. Och därmed får man ju en lagtext som omfattar alla situationer där det inte är den andras vilja att det här ska ske.
Och skälet till att det är angeläget att ha en reglering som tydliggör var gränserna går, och inte bara hänvisa till ett ord som samtycke eller frivillighet. Det finns flera skäl till det. Det ena är förutsägbarhetsskäl. Någon måste bestämma var gränserna ska gå, och det bör ges uttryck för i lagtext. Alltså, den som är intresserad och vill veta vad är tillåtet och otillåtet bör kunna läsa i lagen och få en anvisning om det.
Menar du att man skulle lägga till någonting i utredarens förslag till supplerande bestämmelse, eller? Skulle den se ut så? Är du positiv till den som den ser ut, eller vill du ha den formulerad på ett annat sätt?
Nej, men jag sa att jag var positiv till den. Det förslaget skulle innebära att den regleringen av sexualbrott skulle omfatta fall där sex framtvingas med våld, där sex framtvingas med hot, fall där man utnyttjar någon särskilt utsatta position, fall där man utnyttjar beroendeställning, och fall utan tillåtelse, som enligt utredningen syftar då på fall dels där man inte överhuvudtaget har givit någon tillåtelse, överrumplingssituationer i huvudsak, passivitetsfall, och dels vissa fall av sexuella bedrägerier.
Ja, vi är helt överens, Petter. Det är precis så här det ska se ut.
Det som är intressant här, det är ju att vi i väldigt många år har diskuterat, vilket jag tycker är helt obegripligt, fel fråga. Vi har diskuterat formen på lagstiftningen istället för att diskutera vad som ska inneslutas i den. Och nu har vi äntligen kommit dit att vi har fått ett förslag där utredaren har tagit ställning till vad som ska inneslutas, och det har också getts uttryck i lagtexten för det. Det är ett alldeles utmärkt förslag som jag tror bättre än den nuvarande skulle skydda den sexuella självbestämmande rätten. Jag tror att lagstiftaren idag i och för sig skulle säga att de fall som skulle omfattas av utredarens förslag omfattas redan av dagens reglering. Det menar man. Huruvida det räcker fullt ut, det är väl en öppen fråga. Om man pratar på en generell nivå så är det alldeles klart att var och en som diskuterar de här frågorna på allvar menar att sex utan samtycke är inte okej i någon allmän språklig mening. Det skriver jag under på, det skriver Madeleine under på, det skriver alla som har debatterat de här frågorna seriöst de senaste åren. Därifrån följer inte automatiskt att i lagen ska stå sex utan samtycke är förbjudet. Det finns flera vägar att reglera det här, och en samtyckesreglering och en sån här medelreglering försöker beskriva det här området på olika sätt. En medelreglering klargör vad vi menar inte är samtycke. Och den kan vara för snäv om den är felaktigt utformad, men den kan lika väl täcka ett så stort område som en samtyckesreglering. Och själva verket så är det så att vi inte riktigt vet vad som skulle täckas av en sån här ren samtyckesreglering.
Men vi är nu om att det ska vara en sorts kombination, och det är ju väldigt bra. Mm. För vi vet ju både att alla former av uppräkningar i lagtext av olika situationer tenderar att så småningom visa sig otillräckliga. Och det är ju jobbigt att vi ska hålla på att behöva ändra lagen så ofta som vi har gjort. Nu tog det till exempel 8 år att ändra hjälplöst tillstånd till särskilt utsatt situation. Och det är klart att i den takten så kommer lagen att vara mycket efter det allmänna rättsmedvetande som du just nu uttryckte så väl, Petter. Nämligen att vi alla anser att det inte är okej att utföra en sexuell handling mot någon när man vet att den andra inte vill. Och lagen behöver faktiskt vara i takt.
Om då man ska införa en samtyckesreglering, kan man då se att just liksom brottet våldtäkt tar mer karaktär av ett integritetsbrott istället för ett våldsbrott?
Om man inför en sån typ av regleringen som den här utredningen föreslog, sex utan tillåtelse, den så att säga variant som vi båda tycks vara eniga om, då tror jag inte egentligen att det blir någon större förändring i... Alltså, grunden för regleringen är densamma. Det handlar om självbestämmande, och det handlar om självbestämmande på ett område där självbestämmandet är särskilt viktigt, därför att det handlar om ett väldigt integritetsnära sfär. Och den grundhållningen till sexualbrotten kommer att kvarstå.
Ja, min uppfattning är att det kommer att göra en stor skillnad just i det avseendet. Därför att då kommer lagen att säga att det är ett brott mot den sexuella integriteten, ett straffbart beteende att ha sex med någon när man... den andra inte vill vara med om detta. Och det är en helt annan sak än den konstruktion vi har haft och levt med ända fram till nu, med våld och hot som ett självklart led för att det ska vara ett sexualbrott.
Men det här bör man då tillägga, att man ska absolut vara medveten om att skillnaden mellan den reglering vi har idag, där det tydligt anges i förarbetena att man är i en särskilt utsatt situation när man blir överrumplad. Man är i en särskilt utsatt situation när man vilseleds om de rätta omständigheterna och så vidare. Ligger väldigt nära vad en sån reglering skulle innebära.
Ja, men det är ett annat sätt och ett oklart sätt att säga det, Petter. Det är det som är problemet.
Det håller jag med om, men det låter som att det är det som faktiskt är numera en ganska... begränsad förändring av området som är kriminaliserat låter som en väldigt, väldigt stor revolution. Och det tror jag inte att man ska säga att det är.
Det är det inte, men det är precis på samma sätt som när det gällde barnaga, som faktiskt var straffbart redan före det här. Därför att vi hade ju misshandelsbestämmelser. Men genom att föra in den här lagtexten, ett barn får inte utsättas för kroppslig bestraffning, så fick vi den här reaktionen. Och det har ju, det måste du också se, att det har betytt oerhört mycket. Och det skulle betyda oerhört mycket också här. För alla som är pedagoger på något sätt, som sysslar med sex- och samlevnadsundervisning i skolorna och information i andra sammanhang, att lagen är så tydlig.
Många har ju också ansett att liksom det som är viktigt också med en samtyckesreglering i så fall är just attitydförändringar och liksom en normgivande lagstiftning som tydligt då säger att sex utan samtycke inte är okej. Går det att lagstifta bort beteenden?
Ja, det går mycket bra. Vi har gjort det genom alla tider. Det är det lagar är till för. Och de senaste exemplen som har anförts i de här sammanhangen är ju barnaga, förbudet mot barnaga, och sexköpslagen. Så att det är det medel vi har i vårt heterogena, sekulariserade samhälle för att tala om vad som är okej och inte okej. Och det har alltid använts så. Antingen det handlar om att använda bilbälte eller att inte våldföra sig på någon.
Jag tror inte att man ska överdriva lagstiftningens betydelse i det här sammanhanget, för att lagstiftningen ska ha... Ofta är det väl så att lagstiftning går hand i hand med rättsmedvetandet, och så kommer en förändring när rättsmedvetandet redan håller på att förändras. Det som blir intressant i det fallet, och vilket vi kommer över till här, det är frågan om kriminalisering av eventuellt av oaktsamhet.
Det har ju fallit ganska i skymundan av just samtyckesdebatten, just att då införa ett slags oaktsamhetsvariant som komplement till då det våldtäktsbrott som vi har idag i sexhetsbrottsbalken. Hur och på vilket sätt skulle man då införa en sån liksom oaktsamhetsvariant? Det vill säga då att man ska ha oaktsamhet istället för uppsåt som subjektivt rekvisit.
Nej, självklart skulle uppsåt vara kriminaliserat så som idag, och det här skulle vara så att säga ett alternativt rekvisit för personligt ansvar som skulle gälla då för vissa delar av regleringen. Det som man kan säga, tror jag, är alldeles okontroversiellt och alldeles oproblematiskt. Jag har i vart fall aldrig hört några bärande skäl emot det, att kriminalisera grov oaktsamhet som i första hand tar sikte på fall av medveten oaktsamhet. Jag förstår att det är en risk att den här personen är i en särskilt utsatt situation. Jag förstår att det är en risk att personen inte samtycker, och jag handlar ändå. Den formen av kriminalisering som finns på en rad andra områden, den tror jag är helt oproblematisk. Börjar man gå över till omedveten oaktsamhet, så tror jag man bör hålla sig till grov omedveten oaktsamhet. Då aktualiseras fler frågor och det kräver mer bedömningar, men
ja. Du säger, Petter, det är intressant, därför att du slår ner på det som är, tycker jag, väldigt illa att vi i Sverige har den här indelningen i uppsåt och oaktsamhet som vi har, och inte har den indelning man har i engelsktalande länder där man skiljer mellan intent, recklessness och negligence. För det du säger, och det håller jag helt med om, det är att recklessness, alltså det som är hänsynslöshet, är straffvärt. Och det täcker ju väldigt ofta, och här är det, det täcker ju både likgiltighetsuppsåt och grov medveten oaktsamhet. Eller medveten oaktsamhet överhuvudtaget. Så att, det är väl så att man måste diskutera var närmare gränsen ska gå. Men vi har ju några modeller som säkert den här utredningen kommer att titta på. Det ena är då Norge, som alltså ser ut så här att man har lagt till en bestämmelse, precis som vår utredaren då föreslog, om sex utan tillåtelse. Den kräver uppsåt, medan de här fallen som vi har, där medlen finns angivna så att säga, där är det utvidgat till att omfatta grov oaktsamhet. Mm. Sen finns det andra modeller man kan göra, som i Kanada, där man har omfattat alltså sex utan tillåtelse. Det ingår i definitionen på brottet, där rape. Sättet de hanterar det på innebär att det omfattar grovt oaktsamma fall.
Det centrala i det här sammanhanget tycker jag, det är att jag tror inte man kan hitta något annat skyddsintresse som värderas så högt som det sexuella självbestämmanderätten, som inte på något sätt skyddas genom oaktsamhetsansvar. Och jag tror att skälet till att det finns många som värjer sig mot ett oaktsamhetsansvar i den här delen är att vi är på något sätt vana att tänka våldtäkt som ett uppsåtsbrott, vilket egentligen utgör ett slags straffrättsligt missförstånd, kan man säga, eller en missuppfattning av hur straffrätten är konstruerad. För nästan alla oaktsamma gärningar som folk fälls för är ju i grunden uppsåtliga. Jag kör bil uppsåtligen och jag är på väg någonstans och råkar köra över någon. Alltså oaktsamheten avser en viss del av gärningen. I det här fallet att det inte föreligger samtycke eller att man är i en särskilt utsatt position eller vad det nu är.
Men det räcker ju då, om man krävs det uppsåt till alla rekvisit så faller ju ett åtal på en sån punkt.
Visst.
Nej, det har du alldeles rätt i. Och det tror jag just hänger samman med att brottet är konstruerat som ett våldsbrott och heter våldtäkt. Och det var lite det som var vitsen med att istället lyfta fram just brottet mot den sexuella integriteten i kapitlet om sexualbrott. Den här oaktsamhetsregleringen, den är speciellt intressant idag, vill jag säga. För det har hänt saker under de senaste åren. Sedan mitt utredningsförslag som jag gjorde på Miljöpartiets uppdrag blev klart 2008. Där jag ju jämförde med Norge. För Norge är ju intressant, så likt oss som det landet är. Och såg att det norska uppsåtsbegreppet är mer begränsat än det svenska.
Än till exempel likgiltighetsuppsåt, som inte
och
på samma
det var
finns.
Ett skäl för mig att i det läget säga att nej, vi kan klara det här genom att vi har straffansvar för likgiltighetsuppsåt. Men vad som har hänt sedan är ju att de situationer där en person som är misstänkt för ett brott, vilket som helst, har varit berusad, har kommit att få en annan bedömning genom att Högsta domstolen, en avdelning i Högsta domstolen, bestämde sig för att förändra tolkningen och tillämpningen av bestämmelsen i brottsbalken 1:2. Och nu är det alltså så att en invändning, till exempel, jag förstod inte att hon sov för jag var så pass på örat, kan vara väldigt svår att hantera för en åklagare. Och är det så att man ska ansvara för saker och ting man gör utifrån det man förstår i sitt berusade tillstånd, så är det nog fler än jag som menar att då måste vi straffbelägga även åtminstone grov oaktsamhet här och på många andra områden.
Man kan tillägga också att en fördel med en kriminalisering av grov oaktsamhet är ju möjligen att det kan också bidra till att språket kring sex blir tydligare. Inte så att det måste jag säga att det är ju en nidbild av kraven på en samtyckesreglering, att det skulle krävas något formulär och så vidare, som naturligtvis inte alls är riktigt. Men en kriminalisering av grov oaktsamhet kanske skulle leda till att man blir något tydligare i sitt språk, och det därigenom skulle man kunna undvika en del övergrepp.
Där är vi tillbaka i den normgivningen.
Ja, och det handlar ju faktiskt om normgivning både till yngre män som kan tänkas inte känna var gränserna ska gå, men också till unga kvinnor som också idag har svårt att veta, men där tydlighet är någonting som man önskar och som de måste kunna uppmuntras att visa i de här situationerna faktiskt.
Många andra våldsbrott har ju också sin oaktsamhetsvariant. Vi har vållande till annans död och vållande till kroppsskada och så. Varför tror ni att våldtäktsbrottet initialt inte har fått med sig en sån här oaktsamhetsvariant?
Jag tror det beror just på det vi talade om det här att våldtäktsbrottet uppfattas så som ett uppsåtsbrott. Man tycker att det är någonting väsensfrämmande att ta in en oaktsamhetsreglering. Och jag tror att det just beror på det här missförståndet att oaktsamhet måste så att säga avse hela gärningen. Så är det inte alls, utan oaktsamhet kan avse en liten del av gärningen. Jag har sex uppsåtligen, men jag är oaktsam i förhållande till att du inte samtycker eller till att du är helt berusad och så vidare.
Jag ser det på ett lite annat sätt därför att jag är några generationer äldre. Jag har följt den här utvecklingen av sexualbrottslagstiftningen sen den tiden då det var tillåtet att våldta sin fru. Så var det när jag läste juridik. Varje steg här har tagits med mycket stor tveksamhet, stort motstånd. Och här finns, alltså vi är inne på ett område där det finns väldigt starka fördomar eller uppfattningar om hur, vad som är okej och inte okej. Och att ansvaret i de här situationerna ligger på kvinnan, den kvinna som så att säga sätter sig i en situation där hon kan bli utsatt för det här undantaget överfallsvåldtäkter, har alltså fortfarande, vill jag säga, att man ser i det här motståndet som vi har upplevt nu och tveksamheterna i att ens ta det senaste steget, ser vi kvardröjande uppfattningar om det här. Så att det är egentligen, ska jag väl säga, om Sverige reagerar mot hederskultur, utslag av det här att kvinnor ska, minsann säger vi, få vara ute och dansa och de ska få dricka om de vill och klä sig som de vill, så har vårt straffrättsliga skydd inte utvecklats i samma takt. Utan det är fortfarande så. Och då är det för mycket, har man väl menat, att kräva en försiktighet hos mannen. Det är bara uppsåtliga fall som ska vara straffbara.
I den senaste sexualbrottsutredningen så gick de ju ut med efteråt att de valde att inte gå vidare med den här oaktsamhetsvarianten eftersom de ansåg att den låga formen av uppsåt, det vill säga likhet uppsåtet vi har redan, att det skulle räcka. Håller ni med om det? Täcker det in alla situationer?
Nej, det är ju definitivt snävare än en reglering som tar sikte på grov oaktsamhet. Även om man inskränker den till att gälla i första hand medveten oaktsamhet så är det fall som inte omfattas. Den avgörande frågan tycker jag är helt enkelt, menar man att det är klandervärt att ha sex med någon i en situation där man misstänker att den andra egentligen motsätter sig hela eller är i en särskilt utsatt situation eller vad det nu är, beroende på vilken situation det är. Och jag menar att det är det definitivt.
Ja, vi vet så mycket idag om skadorna och de långvariga verkningarna av sexuella övergrepp att vi måste väga det här, alltså kraven på aktsamhet mot detta. Och på ett sånt här område som du säger, som den sexuella integriteten, så är det, tycker jag, högst rimligt att man sätter kraven så att vad som är grovt oaktsamt, det ska inte vara okej. Men det kommer säkert att bli mycket motstånd mot ett sånt förslag.
De bevissvårigheter som också riktats som kritik mot samtyckesregleringen, kommer de att kvarstå om man inför en oaktsamhetsreglering?
Jag tror att bevissvårigheterna är egentligen de samma oavsett vilken reglering vi har. De bevissvårigheter man undviker genom att i viss mån kriminalisera oaktsamhet är att man inte behöver bevisa uppsåt i alla delar, utan det räcker med att bevisa oaktsamhet.
Ja, vi kan konkretisera det lite mer, tror jag. För att ta Tensta-fallet där det var flera killar och där hon hade inte sin mobil, men kanske nummer två eller nummer tre, om han ska överbevisas om att ha insett att hon inte hade mobilen och därför inte hade alla möjligheter att ta sig därifrån eller någonting sånt, då är det svårt. Men är det, krävs det bara grov oaktsamhet, så kan det hans invändning där falla.
Skulle då också, det var samma sak till exempel den Göteborgsdomen där kvinnan var väldigt berusad och han menade
definitivt
att jag förstod inte att hon var berusad.
Det var ju grovt oaktsamt av honom att inte inse att hon var det. Men där kom ju också in det här, som sagt, han hade ju också varit på krogen. Jag bara väntar på att vi får den där invändningen i ett sånt här våldtäktsmål, att nej, men jag såg inte, jag hörde inte vad hon sa, jag uppfattade ingenting för att jag var själv berusad. Det vore bra om vi hade sett till att täppa igen det hålet innan den invändningen kommer. Men vi kan ju säga om bevissvårigheter, att det är ju, det kommer ju vara så att en hel del fall där det faktiskt inte har varit tillåtelse och där mannen har förstått detta, till och med inte bara varit för oaktsam, det kommer inte att kunna bli fällande domar, det kommer kanske inte ens att bli åtalat, därför att det här är, måste till omständigheter som gör att en blank invändning inte godtas. Men så får vi ju ha det, och så har vi det på många andra områden, och det är ju aldrig skäl att inte kriminalisera. Det var ju så man också sa när det gällde det här att slå barn. Vi kan inte bevisa om barnen får stryk hemma. Men idag inser vi ju att man inte därför kan tillåta att barn får stryk hemma.
Men däremot så tror jag det är viktigt att ha med sig, och det är viktigt också om man ser på utvecklingen av sexualbrotten, att i allt väsentligt så är problemen som vi upplever med sexualbrotten i praktiken i rättsprocessen, väldigt, väldigt många fall så handlar det just om bevissvårigheter. Snarare än rättsliga svårigheter. Och de kommer i allt väsentligt att kvarstå. Och det är viktigt att med sig. Man ska inte tro att rättslig förändring, för det vi gör nu är förändringar på marginalen, är någon underkur så att säga.
Nej, det är nog ingen som tror heller. Men det finns, om jag har gått igenom i mina papper, alla dessa domar som under åren har uppmärksammats och som jag ofta har fått kommentera. Och väldigt många av dem är, där det är frianden, är faktiskt situationer som där man inte rimligen, där, alltså det finns inget rimligt tvivel, utan det är helt orimligt. Taxichauffören som då mitt i natten har kört hem en 16-åring och som påstår att hon ville ha sex med honom i bilen. Den typen av invändningar. Och den tror jag med en tydligare lag faktiskt man kommer ifrån. Men det krävs ju också väldigt mycket av utbildning av domare till exempel.
Jag skulle bara vilja tillägga att även om jag håller med mig ibland att man kan läsa domar där man frågar sig om tvivel är rimliga, så tycker jag att det här med var beviskravet ligger och hur domstolen tillämpar det i ett enskilt fall nästan alltid är väldigt svårt att uttala sig om utan att ha varit där. Alltså man ska ju komma ihåg att en frikännande dom är förenlig ofta med uppfattningen att ja, det här är nog väldigt sannolikt att det är precis så som målsäganden påstår. Att dra den gränsen är en vansklig verksamhet, och det är väldigt olyckligt när det går fel i båda riktningar. Vi är upprörda över olika typer av fall där folk har blivit fällda och senare har visat sig att det var fel och så vidare. Och vi är upprörda åt andra hållet, och det här är en av de svåraste saker vi har att hantera. Vi måste döma i ett tillstånd där vi aldrig kan vara tvärsäkra.
Helt säkert.
Nej, just därför krävs ju faktiskt också att vi har en så god kunskap som möjligt, eller att rätten tillgodogör sig den kunskap som finns om olika situationer. Mm. Och när det gäller alltså rimligt tvivel, så kan man se exempel där den uppfattning som rätten gör sig till tolk för, den stämmer inte med vedertagen kunskap på ett visst område, och det är bekymmersamt. Annars är det naturligtvis ofta så att om bara ord står mot ord så blir det ofta inte och ska inte bli fällande dom.
Det finns många som säger att enstaka domar ska inte leda till en lagändring. Det finns ett rättssäkerhetsproblem i det. Har vi kommit så långt nu att det finns en struktur i hur domstolarna dömer i sexualbrottsmål att en lagändring verkligen är motiverad?
Jag tror att med hänsyn till hur så att säga, diskussionen ser ut i samhället, så är det väldigt bra att man har tillsatt en ny utredning som ser över det här ännu en gång och förhoppningsvis kommer fram till kloka resultat. Det man kan säga i relation till det här med enstaka domar, tycker jag, det är att den senaste tidens domar visar hur den här debatten har tyvärr hamnat på fel köl. Ingen av de här domarna som vi har talat om den senaste tiden säger egentligen någonting om den nuvarande regleringens tillräcklighet eller otillräcklighet, så att säga, i omfång, det vill säga relationen mellan den reglering vi har idag och en samtyckesreglering. Likväl så har de här domarna lett till väldigt stora diskussioner just om samtycke, vilket naturligtvis, alltså de är väldigt bra att diskutera på många sätt, men de är otjänliga som grund för en diskussion om samtycke eller inte i lagstiftningen. Det som är bra på slutet är att det har vänt lite åt rätt håll. De här domarna visar att det kan finnas behov av att överväga en kriminalisering av oaktsamhet. Där har vi hamnat rätt, men det tog väldigt lång tid.
Ja, min uppfattning är att vi har haft domar som har uppmärksammats länge. Det har inte varit de här senaste bara, utan en lång rad domar ända sedan 1990-talets slut. Och där har vi förstått att den nuvarande lagen inte fungerar som den ska och inte är i takt med allmänna rättsmedvetandet.
Det var en väldigt fin avslutning, tyckte jag, av en lång diskussion. Tack så mycket för den här diskussionen. Tack för ert deltagande och för att ni deltar i vårt experiment om att göra en rättskälla av en podcast. Och jag vill också tacka lyssnarna för att ni har lyssnat. Håll utkik efter flera avsnitt av JP diskuterar, både på vår hemsida www.juridiskpublikation.se och på vår Facebook-sida. Tack för mig, och tack Madeleine, och tack Petter.
Tack så mycket.
Tack.